When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vi måste prata om invandringen. Vi måste diskutera detta. Vi måste ha en debatt. Vi måste ha en debatt. Vi måste ha en debatt utan skygglappar. Det är det jag säger.
Hej och hjärtligt välkomna till The Usual Suspects för 11:e gången, för det är faktiskt 11:e avsnittet. Det trodde du inte, Mattias?
Nej, det är 11 fler avsnitt än jag trodde att vi skulle åstadkomma.
Det är liksom det är som att fira en dag för sent, men putell på er, grever och baroner.
Ja, men skål verkligen för det. Grattis oss. Och tack till alla lyssnare som har inspirerat oss till att fortsätta under hela den här tiden med glada tillrop och annat. Så, ja, hörrni, det är en sak till vi firar idag, för nu spelar vi in på en fredag som råkar vara tryckfrihetens dag. Det är 250 år sedan vi fick vår tryckfrihetsförordning i Sverige. Unikt tidig och genomdriven av Anders Chydenius, den svenska liberalismens fader, år 1766.
Han var ju finsk för fan.
Det fanns inget Finland.
Jag vet.
Österbotten, den östra rikshalvan.
Ja, men det är därför det heter Västerbotten, jag tänkte på det.
Ja? Ja, eller så heter Österbotten. Österbotten för att väst, ja, whatever.
Bottenviken.
Men han var ju en
hårdför. Västerbotten ligger i östra Sverige, det är det som är förvirrande. Ja.
Mm. Han var ju en hårdför laissez-faire-liberal som verkligen var för religionsfrihet, tryckfrihet, sänkta skatter, total frihandel och verkligen en föredöme för alla borde vara.
Och så firar vi tryckfriheten just där, för jag tycker det är lite intressant med tryckfriheten, just att det blev ju en friare medielagstiftning än mycket andra medier som har tillkommit senare. Det här skriver jag skickade iväg en artikel till Liberal Debatt på just det här temat, att många senare medier, filmen fick en censur, radio och tv blev statliga monopol. När videon kom så försökte Sveriges författarförbund och Socialdemokraterna stoppa det är helt och hållet, liksom parabolantenner och annat. Alltså väldigt mycket medier som kom under socialdemokratins epok, om man kan säga så. Så för alla var ju sossar. De möttes ju mycket större inskränkningar.
Men det kanske är för tidigt att ropa hej. Vi har haft den i 250 år och vi firade idag med att kulturminister Alice Bah Kuhnke säger att om det inte blir slut på alla de här falska nyheterna så får vi nog göra oss av med en del av de här friheterna vi börjat vänja oss vid.
Someone is wrong on the internet. Och staten bara det här måste vi korrigera liksom. Ja, jo, som om ni inte hade tillräckligt många evighetsuppgifter som ni har tagit på er. Men som ni hör så firar vi också en annan sak. Fredrik Segerfeldt är tillbaka i podden och i landet.
Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Kärt återseende. Ja. Inte bara för oss utan för väldigt många lyssnare som saknat dig.
Det är värme. Kul att vara här.
Hur har du haft det?
Ja, det var ett par veckor av kärlek och skrivande. Ja, det är alltid trevligt. Alltså jag är ingen stort fan av Marocko, men nu råkar min kärlek bo där, så då får jag åka dit. Det är ju en muslimsk diktatur med fattigdom.
Och hon får inte komma hit?
Nej, det är det att det tar ju väldigt lång tid för Migrationsverket att handlägga ärenden och 13 månader i snitt och jag ansökte i början av januari i år så att jag väntar med att få, vi väntar att vi ska få uppehållstillstånd då någon gång januari, februari i år.
Och vad händer under tiden? Det är inte som så här ett DHL-paket som man kan spåra på nätet och se hur det närmar sig.
Nej, precis. Det är ju,
man har ingen aning tills det bara faller ner ett besked.
Det är ju, liksom, den här myndigheten vill ju inte. Det som är skillnaden. Liksom, ytterligare en person för en myndighet är ju en börda. Ytterligare en person för ett företag är en potentiell vinstaffär. Det är därför det alltid är mycket längre telefonkö att komma fram till en myndighet än till ett företag.
Men vad är det de måste ta reda på då?
Nej, det är bara så att kön är för lång. Ja, det är
fake-äktenskap.
Äktheten, så är det.
Alltså, hur undersöker de det?
Man ska ju bevisa att man alltså flygbiljetter, foton, alltså att man har hängt ihop. Men det här är vanligt förekommande. Jag vet att jag var tidigare gift med en kvinna med bakgrund i Jugoslavien och Serbien. Och då vet jag att det såldes äktenskap till svenskar. Det kostade 5 000 spänn i 5 år. Så det förekom ju.
Ja, Olof Palme hade ju ett arrangerat äktenskap för att rädda någon från Baltikum undan förtrycket i... Ja, Tjeckien var det kanske. Ja, det var Palme som hade släkt i Baltikum.
Så. Det kan vara det bästa han har gjort.
Ja,
faktiskt.
En insats för liberalismen.
Ja. Ja. Nej, men det är väldigt irriterande att jag inte ska kunna få ha min kärlek här och att stå en kille med uniform och kåpis på gränsen och säga att nej.
Det blir väldigt påtagligt vad gränser och politik ställer till med.
Ja. Mm. Ja, och dessutom så är det inte så lätt för mig att vara i Marocko heller för att jag får inte hyra ett rum eller en lägenhet med henne där om man inte är gift. Och för att gifta sig med henne, hon får inte gifta sig med en kristen man, så att jag var tvungen att konvertera till islam för att kunna typ hyra ett hotellrum med min hustru.
Attention alla troll, attention alla troll.
Ja, wow. Så heter jag Karim. Det heter jag faktiskt, det är mitt muslimska namn.
Ah, välkommen tillbaka Karim.
Så du är, så det är lite som Muhammad Ali va, att du har...
Ja, han gjorde det av politiska skäl och Cassius Clay.
Ja, men det är fint att ha det här igen.
Mm. Känns bra.
Du, Johan, har också varit iväg.
Jag kom också tillbaka igår kväll. Faktiskt föll mikrofonen ner här på ett, slokade på ett väldigt dystert sätt. Från London, där jag har varit i några dagar. Som var rasande kallt, vilket det ju är här med. Men de har inte byggt landet för att det ska vara kallt, vilket gör att allting plötsligt blir svinkallt. De blir alltid överrumplade varje år över att det blir några kalla dagar.
Jag har aldrig frusit så mycket som när jag var i Essaouira i Marocko i april. Kanske 12 grader ute eller 15. Men de har ju ingen värme och ingen isolering, ingenting. Det är värdelöst. De klär sig inte heller så. Alltså, britterna är ju sämst i världen på det. Men, och man fryser aldrig i Sverige. Därför att vi är ju vana vid det här. Det är så stor skillnad. Förlåt, jag avbröt.
Men de är bra på andra saker. Det är ju politik och alla diskuterar intressanta saker. Brexit, det är ju lite kaos. Där ingen vet riktigt vad som ska hända och alla hoppas att det nu ska... snabbt och smidigt lösa sig tills de inser att för Grönland, när de lämnade så tog det 3 år, trots att de bara förhandlade om en enda sak, fisk.
Och de är typ såhär 7 000.
Ja, ja, exakt. Men där var jag för att föreläsa. Men passade på att göra både intervju med CNN och BBC eftersom det är boken. Min progressbok är ju publicerad i England och det är väldigt drag kring den. För att alla känner väl att de behöver någon ljuspunkt i tillvaron, tror jag. Man behöver tala om goda nyheter mitt i allt elände.
Timingen är ju väldigt bra, den går ju helt emot tidsandan.
Ja, det bästa som hänt min bok är att Donald Trump blev president. Du,
det är en jävla egoanalys alltså.
Nej, men därför... dels för att han spelade på det här att allting blir bara sämre och att det är mycket av populismen bygger på det. Men sen, det, och jag varnade ju för det i förordet, man kommer rösta på demagoger om man inte fattar detta. Men sen blev han vald och det innebar att alla som inte tyckte så tycker nu att allting är fruktansvärt i världen. Så att jag är den enda konträra rösten just nu.
Ja, efterfrågan på sunt förnuft, tillgången på sunt förnuft har ju uppenbarligen minskat och då kanske efterfrågan ökar på marginalen.
Exakt.
Även om det totala utbudet kan man ju ha sina tvivel på.
Hörrni, jag har en hälsning till er, för att på flyget hem igår kväll så kom det fram en kille till mig, mycket rekorderlig ung man som heter Hampus, som sa: hej Johan Norberg, eller hur? Jag läser allt du gör och jag lyssnar alltid på podden och tycker att den är så himla bra. Så säg hej till Mattias och Fredrik från mig.
Vad roligt. Hej Hampus.
Hej hej.
Han sa också, det här får ni ta hur ni vill, att många andra som tycker som han, eller som vi, är inte så intresserade av att påverka människor, utan att mer... Nu får du stänga av ljudet på din mobil, Fredrik.
Håll på. Sorry.
Det var inte svårt. Och så passade du på att kolla några mejl samtidigt.
Eller? Nej, jag var tvungen att slå koden bara.
Du kör inte fingeravtryck. Ja, men du är så här paranoid, du tänker NSA får det.
Jag är för dålig. Jag vet inte hur mycket finger det var.
Och så låser det som att testa tre felaktiga fingrar. Eller Hampus menade i alla fall att många libertarianer är ute mest efter att väcka anstöt, medan vi tillhör de som faktiskt försöker påverka människor och göra någon slags relevanta inlägg i samhällsdebatten. Så det, där har vi i alla fall en ambitionsnivå att försöka nå upp till.
Mm. Jag minns när jag träffade en sån där glädjestrålande, artig man som fick syn på mig. Det var i Almedalen för ett tag sedan och han utbrast glatt: Johan Norberg.
Oh, vad roligt. Det var, ja.
Vadå, du behöver min mobil? Jag har ingen aning om vad den är.
Men jag skulle ju livesända. Då vill jag göra från din mobil. Annars står det att Frida har livesänd.
Jag vet inte vad den är.
Ring då.
Där. Då är det tyvärr så sen att jag har några mejl som jag behöver läsa upp från.
Hörrni, nu kör vi igen. Var var vi? Du, jag mejl. Eller du höll på att säga någonting.
Han sa att han, någon som sa: hej, det är du. Och sen så Johan Norberg till honom i Almedalen. Det är roligt. Jag har hört den för flera gånger, men den är rolig.
Ja, den är ju lite kul.
Hur tog du det?
vi tog det båda med rätt stor fattning. Det var ju rätt nära i åsikter och annat. Så.
Han kunde ju ha gjort ett värre fel. Han kunde ha jublat så här: Lars Ohly, nej men jag vet inte vad.
Han kunde ha sagt Fredrik Segerberg, tror jag skulle säga. Tack du.
Ja. Ja, vi är ju två från Blekinge.
Ja.
Ja, nej, men det är väl några reaktioner vi har fått på sistone. Hörrni, vi fick ett mejl här från Mattias Jonsson som skrev att han har en teori om varför Johan inte känner att han behöver svära så mycket. Det kan ha att göra med vilken berättarröst han har. Morgan Freeman gånger 1000. En sån där röst som gör att man trots tror att allt som formuleras med den är sant. Klart du inte blir stannad i tullen. Du behöver bara säga: these are not the bottles you're looking for. Och ingen skulle ifrågasätta. Och då behöver jag inte förstärka det med några uttryck till den. Det är en intressant hypotes.
Det förklarar ju varför jag är väldigt förtjust i kraftuttryck. Jag har kanske en dålig röst.
Han skrev dessutom så här: för övrigt behövde jag googla hur alla era efternamn stavades innan jag kunde mejla. Det är inte en lätt adress, även om de ligger i bokstavsordning. Alltså norbergsegerfeldtsvensson@gmail.com.
Jag måste ändå gratulera till någon som måste googla Svensson.
Det är taskigt. ELDT på slutet på mig. Det kunde vara ett ELT till exempel.
Det är du som ställer till det.
Ja. Nästa. Ni andra är mainstream.
Mm. Men vi finns på Facebook också. Ja. Usual Suspect, så då kan man höra av sig till oss där. Mattias, det är fler mejl som har kommit in och frågor.
Ja, vi får en hel del. Många är så stora ämnen att det är svårt att ta sig an dem direkt, utan vi kommer väl till dem tids nog, men ett par.
Så hanterar vi dem nonchalant så betyder det att vi kommer att prata om dem långt och länge så småningom ändå.
Ja, och en del kan vi bara nämna. Vi får till exempel frågor från Willy om hur vi ser på guldmyntfoten.
Mm, intressant, ja. Och hur ett privat valutasystem skulle funka är väl egentligen frågan, eftersom inte är politiskt statligt styrt.
Men det finns ingen koppling mellan det och guldmyntfoten.
Nej, man kan ju ha någon annan typ av valuta eller någon annan bas. Eller en fiat-valuta.
Ja, jag menar det. Ja, men jag menar alltså, guldmyntfoten var väl inte, det var väl en statlig... Det som var innan var väl att...
Från början privat, men sen så blev det ju allt mer förstatligade sådana valutor. Men det, jag är inte så, alltså den här fetischen kring guld som jag kan tycka är väldigt romantisk. Att det just är guld som ska vara basen för en valuta. Jag är inte säker på att det riktigt är relevant i dagens värld.
Nej, det är väl lite upp till, till konkurrensprocessen att avgöra vad som är bra valutor. Jag har svårt att se guldmyntfoten som liksom något optimalt i det avseendet. Och framförallt så blir det svårt att liksom i enskilda länder gå över till det här. För om sen andra länder ska gå över till samma värde så ökar ju efterfrågan på guld mer än tillgången som är rätt begränsad. Mm. Så när man hade en gemensam standard så var det ju lättare att använda den än när man lämnade den.
Men det är ju det häftiga med vår moderna globala digitala värld. Att någonting som vi bara kunde teoretisera kring för 10-20 år sedan om detta håller ju på att hända. Att vi har konkurrens nu mellan olika valutor och vi har bitcoins, olika digitala försök och annat. Som ju faktiskt är relativt mycket ute i omlopp.
Mm. Och likaså med mobiltelefonerna. För det har ju blivit lite av en egen valuta i en massa länder. Och det är rätt häftigt för det var ju inte tänkt från början att mobilerna ens skulle sprida sig till Afrika. Men dels så fick man kommunikationen på det sättet. Men dels så utvecklades där betalningslösningar. Så när vi sitter och swishar så är ju det en teknik som kommer från, jag tror det är Nigeria.
Det är Kenya.
M-Pensa, vet du det?
Ja, det är otroligt spännande hur de verkligen har hoppat över alla. För att det inte de hade ingen finansiell infrastruktur. Så de fick
det är svårt att hitta en bankomat.
Jag har provat.
Och de har ju aldrig ringt en telefon med sladd, fast de är 50 år. Liksom.
De varnade mig första gången jag kom till Nairobi, Kenias huvudstad, att se upp, det här är inte helt säkert. Och jag trodde ju att det var överdrivet, som det alltid är med brottslighet. Men när taxin stannade utanför hotellet, och sen så på väg in till hotellet, de där 15 metrarna, så blev en av mina kompanjoner som var med av med mobiltelefonen. Så... Det här var 10 år sedan. Så
jag var också där i Kenya för 15 år sedan kanske. Och de varnade liksom, sa ju att alltså, när det blir mörkt väldigt, väldigt fort. För det är så här vid ekvatorn, så det bara boom, säger boom. Och plus att det är livsfarligt att vara downtown Nairobi som vit när det är mörkt. Hmm. Jag kommer ihåg stämningen också att det var så här farligt.
Men det är ett land som nu faktiskt har boomat på många sätt. Alltså boomat snarare än boomat. Medellivslängden i Kenya har ökat med 10 år de senaste 10 åren. Så alla åldrades 10 år kollektivt, men ingen närmades döden med en enda dag.
Det är coolt.
Det är rätt häftigt.
För samtidigt så är det ju samma jävla våld och korruption i...
Men är inte det som är otroligt att folk kan skapa framsteg ändå? Trots våld och korruption så ser människor till att hitta tekniska innovationer, hitta sätt att samarbeta, skapa underjordiska marknader som faktiskt skapar enorma framsteg.
Men det vore bra om den som hade våldsmonopol land inte var en skithög.
Ja, om den som hade våldsmonopol inte var den värsta.
Om väldigt många. Alltså, men det är en viktig poäng just där att alltså, politiken och staten behöver ju alltid hållas kort. Men tittar man för mycket på politik, och det märker vi ju i dagens politiserade datum, tittar man för mycket på politik så blir man ju bara gravt deprimerad och missar. Din bok, Johan, jag får ofta frågan om skillnaden, för min bok är väldigt pessimistisk och din är väldigt optimistisk. Men det beror ju på att min handlar om politik och din handlar om verkligheten.
Exakt. Människors uppfinningsrikedom blir ju ännu större när de möter dålig politik.
Ja, och det... Och jag har så här, jag skrev en bok för något år sedan, men jag tänker ofta på det, liksom att det är att Sverige är kyrkan, men faktum är att kvaliteten på staten är viktigare än kvantiteten.
Nu svor du i kyrkan.
Jag vet. Men jag skulle hellre, alltså jag lever hellre i ett Sverige med 50% skattetryck, en icke-korrupt och en välvilligt inställd maktutövning, än med 30% skattetryck och någon som där staten är, där det inte finns rule of law, där det inte finns förutsägbarhet, där inte alla behandlas på samma sätt och där liksom när som helst kan snodna grejer och så här.
Ja, men det är en väldigt god
poäng.
Och särskilt just utifrån det här perspektivet att människor har en enorm uppfinningsrikedom när det gäller att passera förbi regleringar, skatter och liknande. Men det förutsätter ju att det finns en viss förutsägbarhet i
det.
Och inte att stater kan göra vad som helst mot vem som helst när de vill, på vilka grunder som helst. För då skapar man kaos. Och det, vilket för övrigt gör mig orolig över en aktuell nyhet om USA. Vi har ju talat mycket om Donald Trump tidigare. Om ni såg de här luftkonditioneringstillverkarna som skulle flytta jobben till Mexiko.
Det var inte Indiana, det var Indiana. Det var det.
Men då bara åker Trump dit och säger så här: nej, men då fixar vi lite specialdeal med er. Mm. Och hotar er om ni tänker flytta, men om ni stannar så ska ni just ert företag få lite specialförmåner och tax credits och liknande. Mm. Det är ju så man underminerar lagstyre och rättssäkerhet fullständigt. Ja.
Och den fria ekonomin.
Mm. Ja, hela delen med grunden med level playing field och, liksom att, och hela basen för liksom, både filosofiskt och liksom rent effektmässigt är konkurrens på lika villkor och lika spelregler. Han är ju pro-business, inte pro-market.
Fy 17. Ja, detta apropå guldmyntfot.
Ja, och en
liknande. Får jag säga någonting om Marocko och godtycke?
Ja.
Hinner det?
Ja.
Nej, men så här, det är så, jag har ju skrivit så mycket om de här, om dåliga länder och tänkt på det mycket och mycket teori, men att leva som privatperson i ett dysfunktionellt u-land, det är inte, man får inte säga så, men i ett dåligt land med fattigt, ja, ett låginkomstland, det är medelinkomstland, men ett är oerhört lärorikt. Jag är inte där på någon konferens, inte som turist, utan jag lever som de andra, även om jag liksom har ett annat pass och kan dra när jag vill och så. Men det här liksom att man kan inte, jag kan inte chatta med min hustru på live-video. Därför att...
Från Sverige.
Därför att det, på Skype och de andra programmen är avstängda för att de amerikanska telekombolagen har så täta relation till staten. Så att de bara blockerar dem. Godtyckligt så här bara. Eller de skulle ha ett klimattoppmöte, nu var det ju i Marrakesh. Ja, men då skäms ju marockanska regeringen för att de har blockerat de här grejerna när det kommer så många höjdare. Så nu släpper de på dem igen. Vilka jävla svin.
Och stänger av dem sen.
Nu vet inte om de vågar det kanske. Ja. Så här. Samma sak, och i och med att inför det här klimatmötet så bara förbjöd de plastpåsar. Puff! Så bara, folk kan inte gå och handla längre. Man fick med sig kartonger till att gå och handla. Alltså det är sådana här saker som jag aldrig har upplevt tidigare, som inte jag har levt på ett sådant land på de villkor. Men det är väldigt jobbigt att gå till ICA eller motsvarigheten och typ inte kunna bära hem grejerna.
Ja, det är ju rätt tufft. Det finns ju en del afrikanska länder där man förbjudit plast helt enkelt för att det finns inga papperskorgar, ingen insamling. Och så samlas plasten, till exempel blåser ut på fälten så att korna äter upp dem. Och då förlorar du liksom en rätt stor del av din inkomst och sådär.
Men min poäng var inte att det var fel för att bjuda plats, utan det sättet på vilket det gjordes. Absolut. Var det en offentlig utredning? Var det fanns debatt innan? Var det så liksom att hördes alla intressenter? Nej, det var bara så man bara, shit, nu genomförs det här och nu har ni typ 10 dagar på att anpassa er.
Ja,
folk står helt anfallna.
Och så bara för att det är en tjusig symbolfråga. Ofta är ju plast mer... Alltså det är ju sån här, jag har skrivit en del om miljö och sån här. En plastpåse kräver ju mindre resurser att tillverka än en papperspåse. Mm-hmm. Du måste använda en papperspåse 4 gånger för att ha samma resursåtgång som en plastpåse. Och en plastpåse håller ju bättre, så det är ju snarare möjligt att du har den flera gånger. Och de här bomullskassarna som alla går omkring med, de måste du ju använda omkring 350 gånger för att ha samma... Plus om du inte tvättar dem, för då måste du använda dem ytterligare några gånger på grund av resursutgången. Och det är ju väldigt få som har det, utan tvärtom har alla liksom sådär 10 extra sådana här tjusiga bomullskassar som hänger helt oanvända för att någon organisation har tryckt sin logga på dem.
Får jag fråga er en sak? Alltså den moderna varianten av i alla fall amerikansk libertarianism kom ju ur hippierörelsen på något sätt, va? Och man liksom man tycker ju, man känner så här, hippies for capitalism och så där, va? Och det här, va? Så man känner ju en instinktiv, eller i alla fall intellektuell, lite närhet till den sortens rörelse. Men samtidigt så har man ju, blir man ju förbannad för såna jävla, vad han kallar dem för, han är partikhäxor eller såna här, går runt med tygplåsar på Södermalm och allmänt så här miljöpartistflummis liksom.
Tala för dig själv.
Ja, just det.
Jag brukade ju batikfärga mina kläder och gå runt med tygpåsar med alla favoritbands namn på och loggor. Så ja, men är det en kulturell grej för dig att du tycker illa om det? Är det inte politiken?
Ja, det är, men det är ju, alltså, du ska ha raklugg, du ska vara arg, du ska ha lite fula kläder och lite så här för klänning eller kjol som är lite för högt vid midjan, och ska du liksom så här ha pannband, eller ska du jobba på Sveriges Radio liksom så här. Ja, men det, jag vet inte vad det, men jag blir schizofren, för jag känner ju liksom att, ja, jag gillar ju hippies liksom, men de här människorna gillar ju inte hippies, för de förbjuder allting.
Du framställde det här som att det var en fråga till oss. Ja. Vad är din fråga? Är du normal som tycker detta?
Känner inte ni också en schizofren hållning till såna här kvinnor i medelåldern med rakt lugg, med tygerväskor på Nytorget?
De upptar faktiskt ingen stor del i mitt liv.
Ja, men skribenter på DN Kultur idag.
Ja, men inte de heller. Jag läser inte DN Kultur.
Nej. Nej, okej då. Mainstream-människor som i media, som krönikörer. Ja, ni är det bägge. Ni fattar vad jag menar.
Som med våra tygkassar.
Nej, men alltså, det bekymrar mig mindre. Och det finns ju anledning till att det bekymrar mig mindre. Därför att andra saker bekymrar mig mer. Så ja, det är ju faktiskt ingen okay. Stor grej.
Jag var med i Lundellbunken, en podcast. Och jag kom in där i inspelningsstudion. Och den här, det var två killar och en tjej, och tjejen eller kvinnan. Jag bara, jag visste det. Du skulle ha rak lugg. Och en typisk sån här slentrianvänster, så här lite P1-kvinna liksom, lite så här slentrianvänster.
Jo, men det är ju ett helskönt program.
Men gör inte du det misstaget? Men Fredrik, gör inte du det misstaget som många på den sidan gör? Nämligen gör identitet av det hela och gör kultur av det hela. Det handlar om hur man ser ut och hur man klär sig, hur man färgar sina kläder. De ställer säkert samma diagnos på dig. De visste att du skulle komma dit med Manchester-liberal kavaj. Eller vad det nu var.
Manchester-liberal kavaj. En gammal sliten jävla Manchester-kostym.
Den ser samma ingen, som på din pressbild.
Ja, den ser just det, samma som på pressbilden. Men den säger väl ingenting om, det finns ingen ideologi kring det. Så att man skulle vara en amerikansk college-professor som är liberal i den amerikanska bemärkelsen 1974. Mm. Det finns ju ingen nyliberal klädstil, förutom att de här CUF-killarna har fluga, men jag menar, det har ju inte jag.
Jo, men det uppstår ju i alla.
Men vi tre har inte samma klädstil på något sätt. Du är ju t-shirt och du och jag. Ja, du har förstört mig.
Nu flexar jag mina biceps bara för att retas, Fredrik.
Ja.
Nej, men det är sant. Det är inte, och jag har liksom någon slags arv från min synt och deprox-tid för det mesta.
Jag har bytt stil massa gånger.
Ja.
Fast vi är ju i ungefär samma ålder. Och ja, jag tror väldigt många klumpar ihop oss. Och
vi ser ju likadana ut på håll.
Ja.
Och det är väl samma sak med alla andra grupper. Alltså,
det går säkert att plotta väldigt mycket.
Vi är likadana ut på håll. Vi är inte något lika någon av oss.
Om vi sitter och dricker rödvin och läser böcker och
är det jätteovanligt att dricka rödvin och läsa en bok?
Ja, nu för tiden är det
alldeles för ovanligt.
Ja, okej då.
Vi hinner inte med detta. Läsa frågor, vi får ta fler nästa gång.
Ja, Fredrik hade egna frågor.
Men jag känner att vi måste prata om invandringen.
Ja.
Är det inte det som
Mattias? Det är ju den vanligaste frågan, och det finns ju rätt mycket att säga om detta. Var du rädd, Fredrik, när du reste hem över Medelhavet? Det är många som drunknar när de reser över Medelhavet.
Nej,
just kidding, you're white.
Den har jag glömt bort. Varför skrattar
det,
jag?
Ja, det var ju den här sydafrikanska. Det var en kvinna som hade ett skämtkonto på Twitter. Eller sån här, hon raljerade inför sina 100 följare.
Ja.
Och satte sig på ett flyg till Sydafrika där hon skämtade om just kidding, I'm white, om AIDS.
Ja, just det.
Och när hon kom fram så var det kravaller, hon hade förlorat sitt jobb. Och
hon var världens mest hatade människa.
Ja, för ett skämt som man inte tänkte på var i ett offentligt medium. Och jag får en sån där morbid lust att skämta om det, just därför att det gör så ont kring det här. Alltså om Rosa Parks hade levt idag, det finns ju inga bussar längre att kliva på där man segregeras, men en internationell flygplats, hade hon ställt sig i fel passkö, där sorteras ju människor.
Jag har upplevt det väldigt mycket, jag var gift till en kvinna som var medborgare i före detta Jugoslavien och vi har rest väldigt mycket och hon fick alltid gå den dåliga passkön, tog alltid tid och var förnedrande. Och det är ju varenda gång man reser så vet man att de som är bruna får gå den långa kön och vi som är vita får gå den korta kön.
Mm. Och det är en aspekt på det, men att överhuvudtaget få båda ett flygplan är ju en lyx.
Ja.
Därför att de flesta är förbjudna från att göra det.
Ja.
Med transportöransvaret som ju är till för att hindra asylansökningar. Så att man inte får köpa sin flygbiljett och komma till Europa. Mm. Helt enkelt. Så man får åka sina rangliga fartyg. Vilket leder till att 3000 människor väl drunknar om året ungefär på Medelhavet.
Det var ju
rekordmånga i år.
Ja. Ja. Mm. Man pratar inte så mycket om det längre. Men döden på Medelhavet har ju inte försvunnit på något sätt.
Nej, tvärtom. Och det här är ju en anledning till att man tycker att gränser och gränskontroller och annat är ett problem. Ett annat är ju vår uppväxt och sånt där. Vi är ju uppvuxna med bilden av ett delat Europa. Min första bild av förtryck, det var när jag var liten, 6-7-åring så där, och diskuterade vilket parti jag röstade på. Och jag sa Vänsterpartiet kommunisterna, för jag var livrädd för kärnkraft och jag visste att Vänsterpartiet kommunisterna var emot. Min kompis tittade på mig och bara, men de i Sovjetunionen som är kommunistiskt, där har man murar kring landet och beväpnade vakter som skjuter på dig om du vill ta dig därifrån.
Så är det som 7-åringar?
Ja.
Okay.
Och det var, that put me off communism for good. Liksom. Det finns liksom inget att säga om det. Det är en ond samhällsordning.
Mm.
Och själva symbolen för det är ju att man hindrar människor från att bara passera en nationsgräns.
Jag skrev idag en artikel för Metro som handlar om varför Leonard Cohen rakade av sig sitt Castro-skägg. För han reste ju dit 1961 som många andra artister och intellektuella och konstnärer som var lite så här. De var inspirerade och tyckte det här är spännande. Måste undersöka vad det var. Han blev ju rätt snabbt desillusionerad. För att han såg inte bara glada revolutionärer. Utan också ringlande köer utanför polisstationerna. Med anhöriga som undrade var deras familjemedlemmar hade försvunnit. Därför att Castro-regimen hade tagit dem. Men det som fick honom verkligen att hata kommunismen for good. Var ju när han skulle lämna landet. Och stoppades därför att de hade hittat ett foto av honom där han poserade med kubanska soldater. Så de trodde att han var kuban. Kubansk medborgare som hade falskt kanadensiskt pass. Och i så fall så får han ju inte lämna landet.
Nej, precis.
Och då hålls han ju kvar mot sin vilja. Och då bara säger, men ni har gjort landet till ett fängelse.
Men det, kopplat till det här, alltså, det finns ju... vi gillar ju inte politik, alltså politisk maktutövning. Vi är skeptiska till det. Det är ju, ja. Det är ju liksom det grunden för ideologi. Vi tycker att det är allt, ju mindre politik desto bättre. Och det finns ju ingen tydligare politik än våld. Uniformer och taggtråd och k-pistar och gränshinder är ju våldsutövning. Mm. Punkt.
Om du skulle sammanfatta kort din ståndpunkt och ditt ingångsvärde, så att säga, i den här frågan. Var det just det?
Ja.
För min del så är det precis detta. Att den liberala Kampen har alltid handlat om människans frihet att agera utan att stoppas av staten, så länge man inte kränker andras friheter. Och där är ju rörlighet en av de allra mest centrala och eviga, därför att vi brukade ha nästan på alla ställen utom i Sverige feodalism, så att bönderna var knutna till marken. De fick inte lämna den jord som de var födda på överhuvudtaget. Sen bröts det ner så att det blev större friheter. Men då var det andra inrikeskontroller och inrikestullar som gjorde att man fick ju inte flytta till en annan landsända eller till städerna, komma dit och konkurrera med andra eller komma dit och vara fattig när de andra där är rika. Så det kunde man ju inte släppa in någon. Sen så bröts det ner under 1700-talet, under 1800-talet. Och sen kom nästa frihetssträvan, att varför ska det då stoppas vid gränserna? Varför ska inte en svensk få flytta till Norge eller en finländare till Sverige och liknande? Och vi fick EU som just gav oss den här möjligheten att röra oss fritt i Europa. Och för mig har drivkraften alltid varit, vi måste komma längre och längre på den resan mot fri rörlighet över gränser.
Mm. Jag tycker det är lite ironiskt att se exempelvis folk på invandringskritiskt håll åberopa Voltaire för just liksom det västerländska och sådär. Han hade ju inte kunnat fortsätta om han inte kunde flytta till Schweiz. Där har förvisso Stefan Olsson, en moderat konservativ, påpekat någonting nyttigt, och det är ju att där finns en gräns för staten. For army.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Er och för annat som är viktigt. Arméer får inte passera gränser hur som helst, och lagens långa arm får inte nå över. Så det finns ett värde i att just i olika nationer, men det består ju inte i att kontrollera hur människor rör sig, utan tvärtom att bejaka det, men inte ha en stor centralstat.
Precis som vi lärde oss som läste Lucky Luke, därför att bröderna Averells mål var alltid att ta sig över gränsen till Mexiko, därför att då kunde då inte den amerikanska... Var det
Dalton heter hon väl?
Ja, vad säger jag?
Averell.
Ja, Averell Dalton. Jag tänkte på den största. Jaha, förlåt, bröderna Dalton. Helt rätt, ja, precis. Så de skulle ju alltid till Mexiko, därför att då kunde inte den amerikanska ordningsmakten följa efter dem.
Men alltså jag har en annan viktig ideologisk ingång, och det är att jag helt enkelt tror på att mänskliga rättigheter bör vara universella och okränkbara och gälla för alla. Det ligger ju i begreppet universell. Och det är vår skyldighet att ge människor skydd för den rättsstat som vi har här. Alla som kan ta sig hit och söka skydd här. Det tycker jag. Mm. Det är min andra ingång, och det har med asylrätten att göra.
Ja, alltså skulle jag sammanfatta så är jag för fri rörlighet över öppna gränser samt för en generös asylpolitik, väl medveten om att detta är två olika saker. Mm. Alltså det första är en ideologisk och principiellt grundad inställning som vi har varit inne på, att man ska kunna röra sig över gränser, att det inte är statens sak var jag bor, med vem jag gör affärer och och annat. Och där har vi kommit rätt långt. Men det är en viktig frihet liksom, att kunna resa, bo och arbeta vad man vill.
Och innan du gör en distinktion med något annat, får jag bara läsa upp ett citat som jag noterade att i min bokhylla här så hade jag Stefan Zweigs bok Världen av igår.
Ja.
Och där finns det ett litet avsnitt som är en otroligt läsvärd bok. Han sitter i Rio, året är väl 1941, och världen håller på att gå under omkring honom. Och han skriver om hur det här hela började, där han just påpekar att friheten att röra sig var the canary in the coal mine på något vis. Det var där det började. Och han skriver: kanske finns det inget som bättre åskådliggör världens oerhörda tillbakagång efter första världskriget än inskränkningarna i människans rörelsefrihet. Före 1914 hade jorden tillhört alla människor. Var och en reste vart han ville och stannade så länge han ville. Fanns inga ansökningar, inga tillstånd, och det roar mig alltid att se unga människor förvånas när jag berättar att jag före 1914 kunde resa till Indien och Amerika utan att äga något pass eller ens att ha sett något sådant. Man steg på och steg av utan att fråga och bli frågad. Man behövde inte fylla i något av de hundratals papper som idag avkrävs av en. Samma gränser som tulltjänstemän, poliser, gendarmer på grund av alla patologiska misstron som mot alla har förvandlats till befästningar var förr i tiden ingenting annat än symboliska linjer som man passerade lika sorglöst som man passerade latituder och longituder. Och den världen började gå under, som man påpekar, och det var sen hände allt illa.
Ja, det där är ju ytterligare ett skäl till varför jag tycker frågan är viktig. Därför att börjar man bli emot att människor kommer, så följer så mycket annat. Vi kommer att gå in på det. Men låt oss ta det här med alltså asylsystemet. För det är ju där det krånglar. Vi hade en stor kris förra året, hösten 2015.
Hade vi?
80 miljarder i statsbudgeten. Det är två försvar. Det är en rätt enorm ansträngning av resurser.
Ja, men kris? Är en ökad offentlig utgift en kris?
Om det skenar på det sättet så skulle jag nog säga att det är befogat.
Jag tycker krisen var den panikångest och den känsla av akuthet som var: åh, det ligger en människa och sover på trottoaren i Malmö. Landet håller på att gå under. Och sen så bara var det som att dammarna brast och alla bara: det är bajs på mitt barns lekplats. Vi ser hur brottsligheten och sammanhållningen drar sönder, och brottsligheten bara sköljer över oss. Och vi sitter en jävla turban muslim i varenda jävla höghus i hela Stockholm och vill spränga västlandet åt helvete. Det var det som kom fram. Det var krisen hösten 2015, tycker jag.
Men, Fredrik, kan man inte säga att det är en, om alla upplever det som en kris, om så många får panikångest över en viss utveckling, så är det någon typ av kris som vi ställs inför i alla fall. Och jag tror det här var en sammanblandning av väldigt många olika saker. Det var dels den väldiga rörelsen i asylfall som det handlade om. Väldigt kostsam process, eftersom vi har ett väldigt planekonomiskt mottagningssystem i Sverige. Det var det ena. Sen det andra var ju alltså EU-migranter som har resulterat i en bunt tiggare utanför närbutiker och Sveriges Radio och liknande, som människor tyckte var otroligt påfrestande. Och sen var det några fall av terrorism runt om i Europa. Och de här tre sakerna tror jag blandades ihop i folks huvuden och gav en känsla av att världen är farlig, utlandet är farligt och vi översvämmas just nu.
Var det gemensamma nämnaren var då? Var det svartmuskighet var det gemensamma nämnaren?
Ja, jag tror att det var precis det.
Ja,
att
men det
man fick känslan av att
de som känner så börjar tänka efter på hur de känner. Och de är rädda för svartmuskighet.
Men här, jag menar, Fredrik, du och jag, we're on the same page när det gäller detta. Men låt bara en poäng som jag tror är viktig och som jag tror att du borde köpa också. Det är att om människor får känslan att saker verkligen, they spin out of control. Förlåt att jag inte har någon svensk motsvarighet till det hela. Att
vi har ingen kontroll.
Vi har ingen kontroll på vad som händer. Landet översvämmas. Jag känner inte igen någonting. Det kostar jättemycket. Det är farligt. Det är risker. Det leder ofta till att folk reagerar med att bli mycket mer auktoritära i sitt tänkesätt. Och det leder ofta till vad det faktiskt ledde till i Sverige och i många andra länder. Den här panikstängningen. Den här nödbromsen som människor drar i. Så att de blockerar även typer av invandring som borde vara helt okontroversiella egentligen. Och då har ju vi ett problem också. Vi som gillar rörlighet över gränser. Om folk reagerar på det sättet och därmed vill bygga murar överallt. Då måste vi ju fundera på vad som gick fel.
Ja, jag skulle säga så här att det piskades upp en stämning för att det är massa krafter som aldrig har gillat rörlighet, som är islamofober och som är nationalister och som liksom via sociala mediers framgångar och en del skribenter och andra som liksom fick började skriva mer om de här sakerna på ett annat sätt och så att jag menar.
Men jag är den första att hålla med om att det finns en överdriven bild av risker och problem på de flesta områden, men definitivt på det här området också. Men det här är ju en trend som vi har sett i massor av länder, på massor av ställen, och som inte heller har haft de migrationsströmmar som Sverige har haft, vilket ger mig och även områden som jag menar, England som jag just kommer tillbaka till, där alla plötsligt har blivit jätteoroliga för invandring, trots att det, där visar ju studierna att det har verkligen gynnat den brittiska statskassan. Och då så får jag känslan att det är egentligen någonting annat som det här handlar om. En oro för att stater inte längre vet vad som händer. Inte längre kan hantera den egentliga processen. Nej, men för attitydundersökningar visar ju inte att människor har blivit mer rasistiska. Om man tittar på exempelvis USA. Där vi har ju aldrig haft så toleranta attityder om man tittar på. Så här, om det flyttar in svarta i huset, skulle du flytta därifrån? Skulle du vara emot att man dejtar över etniska gränser eller någonting sånt där? Människor har aldrig varit så toleranta som de är idag. Men ändå tycks det finnas någonting i oron över att länder inte har kontroll över vilka som kommer in och vad det resulterar i. Så att de ändå kan rösta på en sån som Trump eller främlingsfientliga politiker i Europa.
Mm. Jag har aldrig fattat, hur fan ska du kunna ha kontroll på ett land som USA med flera hundra mil havsgräns? Hur tror du det? Alltså om två pers vill ta sig in på amerikanskt territorium, det är klart att det går. Och med en ubåt fram och sen dyka upp med en dykardräkt. Det här är ju terroristorganisationer med hundratals miljoner i budget. Liksom. Det är tramsigt att tro att det finns, att det är för att hålla terroristerna borta från USA. Det är klart att det går ta sig in på det, är helt kontinent. Det är ju en idiotisk grundinställning som är helt orealistisk.
Ja, det finns ju en, det boostar ju verkligen övertron på symbolpolitik. Alltså gränskontroller och murar. En av de bästa böcker jag läst om det är Peter Andreas som har skrivit boken Border Games, Policing the US-Mexico Divide, som kom i en ny utgåva här om året. Den kom ut redan kring 2000 med en första utgåva som redogör statsvetenskapligt. Det finns många andra forskare, Heinde Haas, Ruben Andersson.
Känner du till Heinde Haas?
Ja.
Coolt. Jag tror det var jag som gjorde hela världen. Nej, men jag har aldrig hört hans namn nämnas i Sverige. Jag vet, ja. Men alltså immigrationsgrejer.
Ja. Nej, men just alltså som påpekar.
Han
tittar
för mycket om Holland, det är tråkigt.
Ja, förgängligheten i gränskontroller. För de tenderar ju att funka initialt och lokalt. Alltså man kunde till exempel flytta när man började sätta upp kontroller i Mexiko, mot Mexiko i San Diego och sådär, så fick Atlanta för första gången på 50 år mexikanska migranter.
Atlanta?
Vad fan heter det?
Arizona,
ja. Hein de Haas och Ruben Andersson och andra har ju pekat på med de här spanska enklaverna i Marocko och rörelsen över Medelhavet och sånt där, att man kunde... En anledning till att vi har de här många drunkningarna i Medelhavet är ju att Kanarieöarna, spanska, har ju framgångsrikt styrt bort migranter därifrån. Och då tar de ju en farligare väg mot de italienska öarna. Och det är den viktigaste anledningen till att fler drunknar. De flesta drunknar inte för att de flyr från Syrien trots Alan Kurdi, utan de flesta som drunknar kommer från Afrika.
Mm. Det här är också intressant att tala om. Alltså, du kan inte, för att som marockan åka till Kanarierna, ligger utanför Kanarierna, på semester så måste du flyga via Madrid. Det är så sjukt.
Mm.
Det är ingen så här South-South integration. Det är oerhört irriterande. Dåligt för dem själva också, såklart. När en marockan säger att de har rest, då har de rest till Europa. De har aldrig varit i ett annat afrikanskt land. Jag har träffat en marockan som har varit i ett annat afrikanskt land. Helt sjukt.
Detta apropå... Ni skrev ju en bok. Migrationens kraft. Och har varit aktiva, vi har ju alla varit aktiva i Migro. Vad händer med Migro idag? Vad händer med den?
Det är en tankesmedja för rörlighet som startades av, det var väl drivkraften var Rola Brentlin som drog igång det hela på ett oerhört så här, engagerat och passionerat vis verkligen. Där ju hela utgångspunkten var att den här debatten håller på att gå över styr. Att nu håller gränserna på att slutas igen och det behövs någon slags motstånd mot detta. Samtidigt så var det ju en organisation som var mer av ett nätverk utan några stora ekonomiska resurser och som därmed inte heller kan ha någon pågående ständig närvaro i debatten. Men en del saker görs och har gjorts. Vår bok tillsammans, och Fredrik har ju skrivit flera rapporter.
Och en bok till.
Där.
Mm. Så är det, men vi har, den är väl, alltså jag har ju en rapport på gång som är satt. Som jag skulle bara få ut den också. Den handlar om ett ämne som kommer till sen, tror jag. Men alltså Migo är nästan sovande, skulle jag säga, i och med att Råla inte är i Sverige.
Behövs det inte mer än någonsin?
Jo, men alla sådana saker kostar pengar.
Och det finns inga stora resurser bakom. Men det finns väl också den här känslan av att debatten förlorades. Att det här var ett försök att påverka precis när det stod på gränsen och höll på att vackla. Och sen så stängde Sverige plötsligt. Och det är klart att då kan man ju säga att nu behövs det mer än någonsin. Ja, men å andra sidan, Sverige är ett så homogent land att när sossarna och moderaterna bara säger nu är det här som gäller, nu är det ett stängt land, då är det bara okej, okay, då anpassas alla efter det. Även de, alltså jag är överrumplad över hur många kappor som har vänts under det senaste året i den här frågan.
Ja.
Människor som i alla fall retoriskt var väldigt mycket för ett öppet Sverige och mitt Europa bygger inga murar och alla varianter på det, som nu ställer sig upp och säger hur viktigt det är att vi faktiskt håller så många borta som möjligt.
Det är faktiskt oerhört deprimerande att se. Och jag tycker att hela den här de som vänder kappan efter vinden är en sak, men hela samhällsstämningen är ju väldigt, väldigt trist. Och vi trodde ju ibland att vi var immuna mot det som sker i resten av västvärlden, men det är vi ju inte. Vi är ju en del av västvärlden och det faktum att våra invandringskritiska högerpopulister var stenare var ju för att de var nazister. Och de brukar ju inte få några röster.
Var inte skälet att Nydemokrati var så taffliga?
Ja,
därför att de hade kunnat bli... Alltså. Ja, men det gjorde att det fanns ingen grogrund under en period för ett missnöjesparti som var invandringskritiskt. Vilket gjorde att det var de gamla nazikretsarna som sen bildade Sverigedemokraterna som fick ta den rollen. Och då höll folk det borta under längre tid därför att de hade en sån oanständig bakgrund.
Ja, men jag tror att stigma-grejen och nazistigma-grejen var en, spelade en viktigare roll än vad demokratiskt tafflet gjorde i att skrämma folk, bort folk från, från det här. Men jag, för när man bråkar med vänster om de här frågorna, så, det gör jag också ibland, så tycker jag det är viktigt att, att säga, alltså när man säger rasismen ökar, så här, det är inte sant. Rasismen, som du nämnde i USA, Johan, rasismen minskar i Sverige. Invandringsmotståndet är mycket mindre, i alla fall var det för 2 år sedan, än för 20 år sedan. Det är färre människor som skulle ha något emot om någon i ens familj gifte sig med en svart och så vidare. Så att det, det är en massa felaktiga uppfattningar i den här debatten som inte bygger på data. Rasismen i västvärlden ökar inte alls. Den får organiserad representation i andra sammanhang och i politiska partier. Det är någonting annat.
Men är inte det farligare?
Jo då, mycket farligare. Men man kan inte bara stå och skrika att rasismen ökar när den inte gör det.
Nej.
Jag är mycket räddare för parlamentarisk nazism eller rasism än några skins som springer på gatan och slåss.
Men då parlamentarisk rasism, då menar du politik som stänger gränser?
Ja, eller menar du... ja, jag menar snarare allt ifrån Sverigedemokraterna via Viktor Orbán till...
Right, det fattar jag.
Ja.
Yes.
Men finns det inte något som behöver omprövas? Alltså utifrån de dramatiska händelserna som har hänt. Mitt engagemang för asyl, generös asylpolitik och sådär har ju hängt väldigt mycket på nära erfarenheter. Alltså dels Sveriges historia av att när det knipigt sparkar ut folk, baltutlämningen, Lucia-uppgörelsen, när vi under 90-talet avvisade folk till etnisk rensning i det forna Jugoslavien. Att vi inte skulle göra om det misstaget. Så därför har jag av pragmatiska skäl accepterat en rätt alltså generös asylgivning, även om det är en extremt byråkratisk process. Kostsam, vi försörjer folk, vi säger kom hit, utbildning, allting. Sånt som drar iväg. Men så länge man kunde ta en del av biståndsbudgeten, fair enough. Men när det stiger bortom liksom 2 försvarsbudgetar, då blir det ju någonting. Det visar ju på att den här, folk säger ju idag liksom, vi har en reglerad invandring som ett mantra. Men det här är ju den reglerade invandringen, den extremt byråkratiskt kontrollerade varianten. Det är ju den som inte funkar. Och det är ju uppenbart att alltså där någonstans så uppstår ju en oförmåga, ett system som låser sig därför att det kostar så mycket, därför att det kräver så mycket i byråkratiskt åtagande och annat. Det har ju väldigt lite med den fria rörligheten att göra, men det är ju ett sätt att hjälpa flyktingar i humanitär nöd som vi inte mäktar med. Och där är frågan vad som ska kunna komma istället, och jag är genuint prövande inför, ska man ha asyl på EU-nivå, ska man ta emot kvotflyktingar istället för den här byråkratiska prövningen, ska man hjälpa på plats med bistånd, eller ska vi ha en fri rörlighet utan tillgång till välfärdsstaten, vilket faktiskt funkar mellan välfärdsstater. Just det här talet om att välfärdsstater inte kan ha fri invandring, det är ju uppenbart fel, därför att det kan vi i Norden, det kan vi hjälpligt i EU trots stora inkomstskillnader, och det skulle kunna utökas så länge man inte kopplar det till ett väldigt stort välfärdsåtagande. Men hur ska man på bästa sätt hjälpa flyktingar utan att systemen överbelastas? Vad säger ni? Jag vet inte riktigt.
Alltså bara för att berätta om min ideologiska utgångspunkt, så är ju faktiskt inte den, hör och häpna, att vi ska hjälpa så många människor som möjligt. Det är inte min utgångspunkt. Därför att stater ska inte vara inne i branschen att rädda världen. Av väldigt många skäl som vi kan tala om senare. Utan min utgångspunkt är den hippokratiska eden. First do no harm. på the original Greek. Som är att om människor söker sig hit av vilket skäl det än vara månde, men särskilt dömande är det förstås om de städer man bor i bombas sönder och att det är gäng som är ute efter att gruppvåldta kvinnorna på plats. Om de söker sig hit i desperation så får vi inte kasta ut dem. Det är min utgångspunkt. Min utgångspunkt är inte att var kan vi göra störst nytta för största möjliga antal människor. Utan det är, vi får inte döma folk till helvetet. Det är min princip på området. Men däremot, om man nu talar om migrationens kraft och boken som vi skrev, så är ju det, den innehåller ju några olika delar. Dels slår fast de liberala grundprinciperna på området, men också talar om hur kan det här funka, där ju vi var rätt tydliga med att den typen av planekonomiska mottagningssystem som ofta finns i, eller som finns i asylmottagningsfunktionerna i västerländska samhällen ofta, är inte så smarta, särskilt inte när man har då en inre gräns kring arbetsmarknaden som gör att det är omöjligt att sen arbeta utifrån sin produktivitetsnivå. Där vi ju försökte vara lite konstruktiva och förklara vad man måste ändra på, vad man måste göra. Vilket gör att, och där kändes det väl som att vi lite grann skrek för döva öron. För gång på gång har vi ju skrivit om detta. Det är viktigt att människor ska få ta sig hit. Men om man sen inte ger människor en möjlighet att snabbt ta sig in i samhället och arbeta, vilket med allt vad det innebär av att lära sig språket, kulturen, skapa kontakter och liknande, då är det klart att man skapar enorma problem för framtiden. Men det konstiga med den svenska politiken och den svenska offentligheten är att här fanns idén fram hela tiden fram till december 2014 var det väl. Så fanns idén om att nej, men det här är inga problem. Vi måste inte ändra någonting. Därför att allting är bara toppen.
Vi sätter upp en musikal med. det var ju en sån här riktig kick-off. Det var då jag började ana. Alltså det här, känslan av det sjunkande skeppet kom ju verkligen med den där konferensen. När folk satt. Man hade samlat en hel Sverige-konferens. Med liksom nu kommuner som hade fått ta emot små byar som fått en flyktingförläggning med 200 personer som de ska ha in i skola och annat liksom sådär, skulle få reda på hur tar vi hand om det här, och det var liksom Moberg-musikal och hejsan svejsan.
Det var ingen som var inbjuden för att tala om ingångslöner.
Nej,
direkt.
Men alltså, nu kommer mitt min LO-sos-aggression in igen. Men alltså,
det behövs här och där.
Ja, ja. Nej, men alltså,
go home.
Ja, det är det. Men inte det främst det, utan både intellektuella och representanter för partier och organisationer till vänster vill ju inte ens erkänna att den problembilden existerar. Att ingångslöner, LAS, bidrag gör att många människor som kommer från länder med extremt mycket lägre utvecklingsnivå och utbildningsnivå och kompetensnivå och så vidare har problem etablerat sig på svensk arbetsmarknad. Jag kommer ihåg redan för 10-8 år sedan så ställde jag en fråga till Ylva Johansson som då var opposition. Sa liksom att utbildningsnivå i snitt är inte annorlunda för utrikesfödda än för inrikesfödda.
Kingeling.
Ja, men det var något sånt där att om man gjorde en matematisk grej så kunde man hitta en snittnivå som var ungefär lika. Va? Men det betyder ju inte liksom att har du grundskola, har du gymnasieutbildning? Va? Men jag menar, när det kommer, jag tror att de här människorna inte vet hur sunkiga många av ursprungsländerna är. Och hur lite människor där vet. Och det är så här känsligt. Men det finns då somaliska grupper som inte, där man inte, de har ingen vana av att tolka abstrakta symboler. Det handlar alltså inte om att man inte kan läsa och skriva, utan de har aldrig i sitt liv sett en skylt och förstår vad den betyder. Och då har man inte ens, då kan man inte ens börja med bokstäver, utan måste man förklara med att det här är en form med en annan färg som betyder någonting i din hjärna. Jag menar, eller andra exempel, så här, Syrien och Irak är ju inte sådana länder. Afghanistan, Somalia, Eritrea är det. Men jag skrev någonstans som ett exempel som är, för att göra tydligt vad det handlar om. En iraker som var bilmäck. Han fick ett jobb som på en bilverkstad. Han hade ju varit bilmäck, så han kunde ju laga bilar. Det är bara det att svenska bilar numera, då gör man in, kör man in en dator in i bilens motor. Sen tar han om för den vad det är för fel och vad man ska göra. Så han har aldrig använt en dator. Så han kunde ju inte laga några bilar. Så han fick sparken efter ett tag efter provanställningen. För han var inte så, sen nu jobbar han svart då med sunkigare bilar någonstans.
Som i andra, alla kan inte jobba som auktoriserade informatiker från dag ett när de kommer hit på en inkomstnivå som är 95% av snittet.
Sverige har då högsta de facto minimilöner och vi har störst skillnad i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikesfödda. Det är uppenbart att det här är ett problem. Och det är uppenbart att Sveriges viktigaste politiska kraft är den politiska branschen av LO som har som affärsidé att rensa ut sådana här jobb och sådana här löner. Men, och det som jag retar mig mest på, okej, om du har din lön från LO, ja, då måste du hitta på att hyckla och vara intellektuell, ohederlig, omoralisk och en ond människa. Men om du är liksom en intellektuell vänsterperson som har någon som helst ambition liksom att ha både hjärta och hjärna i hållbart skick, då kan du inte resonera så, för då är du antingen är du dum i huvudet eller så är du omoralisk.
Men om man vänder på det, hur långt skulle det räcka? Det här är ju människor som du själv beskriver är så oerhört långt från arbetsmarknaden att liksom i alla fall när man sitter och teoretiserar om det så hissnar det ju. Vi har ju prövat och det finns ju riktade arbetsmarknadsåtgärder som gör folk i stort sett gratis och ändå går det jättetrögt. Hur långt kan man komma på den här vägen?
Ja, men hur långt ska du gå? Jag tror du menade hur låga ska lönerna vara? Det är en fråga. Den andra är, går det att göra sådana här system som får någon effekt? Att på längden måste ju komma åt bidragen samtidigt. Och bidragen är ju väldigt, väldigt höga om man ackumulerar dem. Jag har gjort en sån här räknefall där jag kommer inte ihåg exakt nu utan till. Men jag tror att man skulle, för att en familj med 4 barn där bägge går på socialbidrag och har bostadsbidrag och sådär, så skulle de behöva ha en lön på 27 000 tror jag, för det skulle löna sig att ta ett jobb. Så det har ju enorma sådana marginaleffekter.
Men ni vet att sysselsättningsnivån har ökat rätt rejält bland utlandsfödda under de senaste 10 åren i Sverige. Trots att vi just har fått hit enorma mängder och som dessutom har lägre utbildning än de tidigare haft. Och skillnaden mellan inrikesfödda och utlandsfödda har minskat under den perioden. Trots att vi inte har ändrat de här systemen. Så att jag är inte säker på att det är någon total jättekris på det sättet. Tänk om man då dessutom gjorde någonting för att liberalisera arbetsmarknaden.
Men är du säker på det? Att skillnaden inte har ökat? Hur säker är du då?
Jag är så säker att jag har fått det från Per Altenberg som har gjort SCB-körningar på detta. Och kurvorna ser faktiskt rätt så optimistiska ut.
Men sysselsättning inkluderar då? Alltså det är inte bara riktiga jobb utan det är...
Nej, det är klart det finns subventionerade grejer.
Nej, även sjukfrånvarande är med. Alltså är du sjukskriven så är du sysselsatt.
Fast få är så väl integrerade att de kan vara sjukskrivna i den här gruppen väl.
Ja, men i den här gruppen, i gruppen utrikesfödda så är det jättemånga. Jag menar, fortfarande är majoriteten utrikesfödda inte nyanlända afghaner. Utan,
men är de överrepresenterade i sjukskrivningsstatistik?
Det vet jag inte. Nej. Men det finns så många. Alltså, jag roade mig med att gräva mycket, mycket i det här och hittade då en jättebra databas där jag jämförde gruppen jugoslaver med gruppen bosnier. Man alltså angett födelselandet. Skillnaden mellan gruppen bosnier och gruppen jugoslaver är nästan lika stor som mellan gruppen svenskar eller inrikesfödda och utrikesfödda.
Är det jugoslaver minus bosnier då? Eller?
Nej, det är de... för att man angivit. Det är så att jugoslaver är de som kom när det hette Jugoslavien och lite senare. Va? Medan bosnier är många av de som... Då vill säga att utbildningsnivån mellan de här grupperna är enormt stor. För bosnier var mycket urbana, utbildade människor. Medan de som arbetskraftsinvandrare i Jugoslavien var mycket folk från landet, från byar som skulle jobba i tillverkningsindustrin. Och då, jag brukar alltid ta det exemplet när man säger att det är diskriminering som är orsaken. Det säger ju alltid den här radikala antirasistvänstern. Sådär, va?
Men det jag måste bero på intentioner om det blir olika utfall. Då har någon varit elak.
Just det. Men det är väldigt svårt att tänka sig att en arbetsgivare tycker att en bosnier... Alltså att det mycket, en jugoslav är mycket mer värd att diskriminera och välja bort än vad en bosnier är. För de flesta arbetsgivare är det väl samma sak.
Hörrni, det här är ett ämne som är stort, omfattande och inte förenligt med att jag ska iväg och spela innebandy, vilket jag ska nu. Matchen kommer inte att stoppas, utan vi får ha en cliffhanger. Jag är säker på att vi får komma tillbaka till den här diskussionen. Vi hann ju inte ens in på vad som hände med borgerligheten.
Nej. Och jag vill ju skissa på mina förslag för hur vi ska liksom göra om fri, alltså invandring utan tillgång till välfärdsstaten. Och massa olika saker. Och sen skälla på våra gamla kamrater.
Nu är du som Anders Björk och jag som Olle Svensson. Du säger, nu går jag vidare med mina frågor. Och jag säger, och jag är ordförande och jag bestämmer här.
Nej, men då får vi väl se det här som prolog. Sen så får ett kommande avsnitt, kanske nästa redan, handla om detta också.
Och de tre följande.
Ja, exakt.
Det är också en metafråga som symboliserar hela vår samtid.
Mm. Håller med. Men det är intressant även det här med innebandy, tycker jag. Och någon gång så får Mattias prata om det. Där det kommer från ditt sportintresse och så.
Ja, det är många cliffhangers.
Man får inte ens tacklas.
Beror på vilka man
spelar med. Det är för smala killar med pannband.
Jag har blivit mer skadad när jag spelat innebandy än någon annan sport, kan jag berätta.
Det är bara tennis.
Ja, jag är precis mer skadad i innebandy än i tennis. Ja, men vadå? Då får vi väl tacka varandra nu och bara...
Ja.
Mm. Ja, rock on.
Kul att du var tillbaka, Fredrik.
Jag är jättekul att vara här.
Och lycka till i matchen, Mattias.
Ja, det kommer förhoppningsvis bli flera. Tack så mycket.
Trevlig helg på er.
Tack. Trevlig helg på er alla som lyssnar.
Vi vinkar nu med händerna, det ser inte ting.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.